Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min goda vän Oskar Riby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag så gästas Kreativa Norrland av mannen som gärna nördar ner sig i prylar. Allt från jeans, cyklar, skidor och musik. Han har utbildat sig på Konstfack i Stockholm och driver till vardags designföretaget Studio Cirka. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Gustav Skog.
Tack så mycket.
Hör du, innan vi kliver in i faktarutan så tänkte vi stanna upp en liten stund runt ditt musikintresse. Jag har förstått att du är väldigt engagerad i en jazzklubb i Umeå.
Ja, men det stämmer. Nu är det nog lite vilande, men när vi precis flyttade hit till Umeå, då var jag med och drev en jazzklubb som heter Umeå Andra Jazz.
Varför heter det Andra Jazz? Finns det första jazz?
Alltså, jag tänker att initialt var det nog bara att det skulle vara ett alternativ till den etablerade jazzscenen som kanske hade lite större ribba, och att det fanns väldigt mycket musiker som kunde lira och spela massa saker, och att de första personerna som startade, jag kom in när de hade haft kanske 2 gig eller sådär. Jag gjorde ju form då. Och det var nog bara för att de tänkte, vi tar lite spjärn mot den etablerade scenen och sen kallar vi den för Umeå Andra, eller Umeå Andra Jazz.
Spelar du något med instrument eller?
Nej, jag har inget instrument som jag spelar.
Om du skulle få ha ett instrument och du skulle kunna spela ett instrument, vad hade det varit då?
Ja, men jag hade nog sagt gitarr för några år sedan, men nu kanske jag skulle vilja spela saxofon.
10 000 timmar bort bara.
Mm. Jag funderar på om det är värt att ta upp det, men jag tror faktiskt jag har gjort mitt val. Att så här, intresset är väl inte där, annars hade jag väl plockat upp det. Jag har haft många chanser att hålla på med musik, och även i tidig ålder också, att jag... Ja, men var ändå hårdrockare och hade liksom enligt några rätta stuket och blev liksom så här inbjuden till att vara med i ett band fast jag inte kunde spela. Och jag sa, men jag kan inte spela gitarr. Men de bara, men det spelar ingen roll för det ser ut som du liksom spelar gitarr.
Gud, vilken dröm!
Och då hade jag ju chansen att plocka upp den och gjorde inte det. Så att jag tänker liksom, ja, jag antar att jag har fått mina chanser.
Men om det är någon som sitter på ett band där ute som tycker att du andas fortfarande hårdrocksauran, då är det bara... kontakta dig då.
Ja, men gärna.
Mm. Fantastiskt. Du, vi slänger oss in i faktarutan. Fullständigt namn.
Gustav Isak Gunnar Skog.
Ålder?
33.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Jag tror att min bästa vän kanske skulle beskriva mig som lojal. Generös, hoppas jag. Lite nördig kanske. Snäll, lite underskattat ord kanske. Ja, något sånt tror jag.
Var är hemma?
Ja, men jag håller väl på att fundera på var hemma är, eftersom att jag har flyttat från Stockholm till Umeå. Och håller väl på och försöka komma till rätta här i den här stan. Och jag kanske tänker fortfarande att hemma är södra Sverige då, om vi tänker att här att vi är i norra Sverige nu då. Men jag vet inte riktigt vad hemma är så.
Men du är inte född i Stockholm, visst är det så?
Nej, jag kommer från en liten bruksort i Sörmland, liksom västerut från Stockholm. Så att jag kommer inte från en storstad så. Och det stället heter Högsjö. Det ligger ganska nära en annan ort som heter Vingåker. Och vet man inte var Vingåker ligger, då kan man säga Katrineholm, ja, och så vidare.
Vad är kreativitet för dig?
Ja, men det är lite svårt att svara på, tycker jag. Det är ju väldigt mycket saker, kreativitet. Men spontant kanske jag tänker att kreativitet är någon form av intresse och närvaro. Någon form av zon, typ. Men det är liksom inte helt, det är liksom inte allt heller. Men jag tycker det är svårt att ringa in.
Det är liksom ett tillstånd som du, man kan komma in i liksom.
Ja, men någon form av zon.
Gustav, i dina yngre dagar så arbetade du för en jeansbutik. Hur kom det sig att du började intressera dig för grafisk formgivning?
Ja, just det. Ja, jag tänker att det kanske blev en förlängning av att jag hade jobbat och på ett sätt varit med och drivit en butik. Jag ägde ju inte den butiken men var ju väldigt mycket med och skapade den tillsammans med de andra. Så vi jobbade ju ganska organiskt med det konceptet och när det började ta slut, eller om man ska säga, att när vi hade jobbat in det, då kanske jag började fundera i vad är förlängningen av det här och vad är det vi har hållit på med. Och då tänkte jag nog lite i breda designbanor som sen liksom kokades ner till att det var grafisk design som jag ville studera.
För det här var inte en kedja som utan...
Nej, egentligen jobbade jag på två, vad ska man säga, independent eller alltså egna butiker. Varav en butik som heter Civiletto, och den finns inte längre. Men det var ju som moderbutiken och den var sprungen ur en 50-talskultur och rockabillykultur. Och i det så finns det också intresse för, vad ska man säga, historiska reproduktioner av kläder eller vintage mode och sådär. Och i det så finns det också folk som gillar väldigt nördiga detaljer kring jeans. Och det är där jag kommer in i att jag var väldigt intresserad av jeanshistoria och sådana saker. Och då öppnade den butiken, alltså Civiletto, en annan butik tillsammans med två bröder från Eskilstuna som heter Douglas och Hampus Lohanko, som de kallade för Unionville. Och det blev lite som alltså den nördigaste jeansbutiken du kan tänka dig. Och som egentligen en fritidsgård för alla som gillar liksom jeans och jeanskultur. Och jag fick nys om den och sökte praktik där. För jag tänkte jag måste jobba där. Och så jag jobbade på en förskola först på dagen. Och sen så stämplade jag ut från den. Och så gick jag bara rakt in där och vek jeans och diskade och sådana grejer för att visa att jag ville vara där. Och sen så slängde jag väl ur mig några så här detaljer. Visste ni den här grejen om den här jeans så att de liksom skulle få känna som han är real liksom. Han kan de här grejerna. Och så sen blev jag jobbade med till en fast tjänst där och jobbade med båda butikerna egentligen. Det blev väl en länk emellan för att modebutiken hade också ett jättebra jeansutbud, men att det var, vad ska man säga, man kallade det för premiumutbud då. Och så hade vi en shop-in-shop tillsammans med Levi's som hade en vintage-linje som de kallade det för Levi's Vintage Clothing. Där de reproducerade 501 bland annat från typ slutet av 1800-talet till om 78 kanske var sista. Och så kunde man följa 501:ans resa för att man tänker lite så här. 501 är originalet, men 501 också ändrats med tiden. Så de gjorde liksom exakta reproduktioner av de olika liksom tidsnedslagen. Nej, men så hade vi ett samarbete med dem och blev liksom, det blev deras, jag vet inte om de kallades för flaggskeppsbutik i Stockholm då. Så det var en del. Och sen så kunde vi ha ett annat utbud. Och då kunde vi köpa in så här tre jackor från ett jättelitet märke i USA som gjorde en reproduktion av en jacka som de hade hittat i en nedlagd gruva i Nevadaöknen. Och så ja, kunde man attrahera folk som gillade sånt.
Gud vad roligt, det här var som också som ett perfekt exempel på introduktionen tycker jag. Känns som att du kan mycket om jeans. Och liksom är du fortfarande jeansnörd på det viset?
Jag tror jag har fått en liten överdos av det. Så jag har väldigt sällan jeans på mig fortfarande. Men jag tror jag behövde göra lite uppbrott med det där. Och liksom dra iväg på egen. Men det är väl klart. Det är som hårdrock. Att man är fortfarande hårdrockare fast man inte har långt hår längre.
Ja, men så då valde du att utbilda dig vid Konstfack i Stockholm. Berätta vad Konstfack är för ställe.
Ja, men Konstfack är ju en stor konst, design och konsthantverksskola i Stockholm som ligger vid Telefonplan, som är som Kalle och chokladfabriken fast bara för design typ. Och där finns det massa olika typer av utbildningar på kandidat och på masternivå. Det finns fri konst, keramik, inredningsarkitektur och möbelformgivning. Och det programmet som jag gick heter ju grafisk design, heter det då, grafisk design och illustration, och nu har det bytt namn till grafisk formgivning och illustration. Och det kandidatprogrammet gick jag då.
Och jag vet att på den här tiden så fastnade du också lite för typografi. Mm. Kan du berätta om den?
Ja, men jag tänker att det blir ganska naturligt att intressera sig för bokstavsformer och olika typer av typografi. Och när man behandlar mycket, när man gör mycket form, när man gör grafisk design. Men jag tycker också egentligen om att illustrera, men gör det väldigt sällan. För att jag tänker att jag ritar ganska mycket egna bokstäver och olika former. Jag tänker att det är som figurer i sig på något sätt. Att de är som lite illustrationer de också. Och det var när jag upptäckte att jag kunde rita egna bokstäver som jag blev ännu mer förtjust i typografi.
Om man stannar upp lite typografin för den som inte har jobbat med det tidigare. Vad är liksom stora utmaningarna om man tänker sig att man nu ska skapa ett nytt typsnitt? Vad är det man behöver beakta i den processen? Liksom?
Ja, just det. Ja, men jag tänker att det finns olika typer av typsnitt som har olika funktion. Och jag gör ju oftast ganska, vad ska man säga, expressiva typsnitt eller typsnitt som kanske är identitetsbärande, eller att de som används för att man kallar för display-typsnitt, de som kanske ska kommunicera en idé eller ett budskap eller en viss form. Och sen kan man ju göra typsnitt som till exempel så här Times New Roman eller Helvetica, sådana typsnitt som ni har i datorn när ni skriver mail och sådär. Och det är som en helt annan profession, och det behöver man fokusera på om man ska bli duktig på att göra sådana. Och det gör inte jag riktigt. Men jag kan kanske till, vi skulle kunna göra ett samarbete där vi hämtade form från det här rummet som vi sitter i nu och skapar bokstäver utifrån men de formerna vi kan hitta här. Och så låter vi det vara, så sätter vi upp ett system och bygger bokstäver utifrån det, och så tittar vi vad det blir och så ser vi om vi kan använda det vidare i vår process eller sätta det i någon kontext där det passar och sådär. Den typen av typsnitt och bokstavsformer gillar jag att göra.
Men när du skapar de här typsnitten, när du jobbar med det, eller är det liksom, tar du det ända till processen till att du tar in det så att om någon skriver på tangentbordet så blir det typsnittet, att liksom konfigurera det så att det fungerar på det sättet? Eller är det liksom, nu ska vi skriva det här ordet och då tar man liksom bokstav för bokstav och lägger in det i en imposter eller någonting? Eller hur funkar det?
Ja, men det beror ju på lite uppdraget, att helst, det tar ju ganska lång tid att göra ett typsnitt, så att om jag bara behöver göra hälften av bokstäverna så gör jag ju gärna det. Så att, och beroende på hur jag ska använda det, för det kan ju också vara skönt för mig att göra ett typsnitt som jag ska skriva med, men jag kan också göra ett typsnitt som jag bara behandlar precis som att man gör en layout med bild, som att de är som så här objekt som jag flyttar runt i mitt datorprogram. Så att det beror på lite projektet, men jag kan göra typsnitt som jag kan skicka till dig och så kan du använda det och sådär. Men ja, jag skulle egentligen kunna utveckla, alltså jag skulle vilja fördjupa mig ännu mer i det här, men det kräver typ att jag går en master eller något liknande. För det är inte alla projekt som har utrymme att jag också sätter mig ner och ritar ett typsnitt till det projektet. Det är svårt att motivera alltid.
Mm. Vad jobbar man i för program? Är det Illustrator?
Du skulle kunna göra det i Illustrator, för att det är uppbyggt med den grafiken, vektorgrafik. Men ett ganska populärt typsnittsprogram för att göra typsnitt heter Glyphs. Och det är, om man är nyfiken, så är inte det ett så himla dyrt program, för att man köper det en gång. Det är inget så här som att du ligger och prenumererar på det. Och så kan man köpa så här minivarianten som kanske är tillräckligt om man bara vill testa och inte göra så här, sälja sitt typsnitt eller så där.
Doppa tårna i området.
Ja, exakt. Mm. Jag tror att det finns också test, så här 30 dagar test typ. Jag är inte sponsrad av Glyphs.
Kanske borde bli.
Är det några andra saker som du tar med dig från Konstfack som liksom du bär med dig fortfarande?
Ja, men konstverk har betytt jättemycket för mig. Och jag tänker att när jag ser tillbaka på det så... jag känner att jag har fått jättegoda förutsättningar att fortsätta utveckla min designpraktik. För det är väldigt mycket att man driver liksom egna projekt och skapar saker från ingenting till liksom något som man vill presentera. Så jag är ganska van att hålla på med en process och övad i att också vara... Jag har fått göra så mycket saker i skolvärlden som jag tar med mig ut i en liksom kommersiell kontext. Där jag kanske har möjlighet att, i och med att jag har utforskat ämnet så mycket i skolvärlden, också kan unna mig att kanske fundera om vi måste göra det på det här sättet. Ibland kanske det kan vara en etablerad norm att det ska se ut på något visst sätt. Men att jag som har unnat mig att inte fråga hela tiden vad marknaden vill ha i skolan, jag kanske kan fundera på, kan vi göra samma sak fast det ser ut på ett annat sätt? Och kanske liksom nyansera och bredda uttrycken lite grann. Och det är ju jag väldigt intresserad av egentligen. Alltså, och känner kanske ett litet ansvar av att göra i och med att... Ja, där jag är sprungen ur konstverk på något sätt. Och det ligger ju ofta i många intresse som har gått den skolan. Och det är därför många driver sina egna praktiker efteråt och jobbar frilans.
En gemensam vän till oss definierade dig som att du är en konstnärlig formgivare. Men så här, i det som du lite beskriver, att det här konstnärliga, att man utforskar det som kanske inte är det normativa, men att du även sätter stor stolthet till att det du skapar också ska faktiskt kunna användas, och att det ska ändå finnas en mottagare och det ska brukas på det sättet. Känns det som en beskrivning som du skriver under på liksom?
Ja, men kanske, jag kan ju förstå den tanken, och det är väl just av det som jag berättade, att jag kanske vill dra någonting lite längre eller unna mig att ifrågasätta något. Och jag är inte rädd för annorlunda uttryck om jag tycker att de fungerar. Och det kanske kan tolkas som konstnärligt. Men min utbildning vid konstfack ligger ju också vid konstnärlig grund. Jag är ju så utbildad på konstnärlig grund. Så att men jag skulle inte kalla mig för konstnär, utan jag är ju grafisk designer eller grafisk formgivare.
Men det är ändå, det är liksom arbetsprover för att komma in på konstfack.
Ja, och det är ju min revansch och egentligen på skolan. Att jag har ju liksom inga bra betyg från skolan, för att jag kände väl kanske inte riktigt att jag passade in i den där mallen. Och att det sättet som jag var på var kanske lite störigt. Och så varför ska han ifrågasätta det där eller liksom sådär. Och det tog ju mig många år att förstå att man kunde plugga grafisk design på konstfack. För jag gick ju VVS på gymnasiet, så ni kan ju förstå liksom...
It's a stretch.
Ja.
Jag tänker att det är skillnad kanske ändå att man blir utbildad till grafisk form via konstfack, där det ändå är en form av liksom konstnärlig grund som man blir intagen på, jämfört med att du söker via liksom...
Man är bra på matte eller duktig i slöjd eller så.
Antagligen går till så att det släpps ett arbetsprov varje år som du får göra och skicka in. Och sen kan du bli kallad till intervju, och sen efter det så får du reda på om du blir antagen eller inte. Men då är det som kanske så här en 5-6 uppgifter som du ska lösa för att liksom visa upp dig själv, eller vad ska jag säga. Och utifrån de arbetsproverna så är det en urvalsgrupp, eller någon form av jury kan man kalla det, som går igenom, och så sipprar det ner så här från, jag vet inte hur många som kan söka, men 500-600 kanske, något sånt där, i kompletta arbetsprover som ändå är så här ganska massivt att göra. Och så går de igenom det, och sen ska det bli en liten grupp på, ja men, säg 12-15 personer. Så att man känner sig lite utvald när man är där. Men jag tror att de är väldigt duktiga på att... Jag lade ner väldigt mycket vikt när jag söker. Och det är lite tips till andra som kanske vill söka liknande utbildningar. I att jag tänkte att de nog... Och det så här var det för mig också. Att jag ville visa upp att jag vill ta del av utbildningen. Jag vill bli accepterad i skolan Och sen vill jag studera där. För det är ju det man gör. Men det är liksom inte, man är ju bara, har ju bara gått intron innan man går på den utbildningen. Och jag menar, jag håller ju på att utbilda mig fortfarande hela tiden. Det, nu det börjar bli liksom lite så här intressant. Och att jag tänker att ja, men jag ville i mina arbetsprov visa upp att så här, jag vill gå på den här skolan. Och jag tänker att det är nog rätt taktik.
Hur gjorde du det då?
Ja, men det kan man göra via till exempel att visa upp arbetsprover som kanske inte är lika mycket en uppvisning i att så här duktig är jag på rita. För att det finns väldigt många som är väldigt bra på att rita, som har liksom gjort de här arbetsproverna eller liksom duktiga på att göra någonting sådär. Men att man visar att jag är intresserad av att utforska det här ämnet, eller jag vill ha funderat kring om det här, och så kanske det inte fungerar, men det behöver ju inte heller fungera när man studerar. Så på det sättet kanske jag visar upp lite saker som jag är lite så här, jag vet inte riktigt vad det här är, men det är någon, jag drog iväg på någon liten stig här och det verkar lite intressant. Ja, bland annat så kan man ju alltså jag fick ju också göra en slags avvägning att jag kan inte bara ha sådana grejer i mina arbetsprov, men jag kanske visar upp lite andra grejer, som när jag flexar att jag är duktig på form eller liksom gör något så här inom situationstecken snygg grej. Typ.
För nu driver du Studio Cirka.
Mm, det stämmer. Så det är min frilanspraktik, men som jag kallar för en studio för att jag trivs med att liksom kalla det för någonting annat än mig själv. Det ger mig liksom lite svängrum och lite frihet. Jag känner att jag inte behöver hänga upp det så mycket på vem jag är, utan jag kan göra, jag får lite mer svängrum, känner jag. Och sen kan jag packa ihop Studio Cirka och gå hem och kolla på Bonde söker fru utan att det skadar mitt varumärke som Studio Cirka. Så att jag känner väldigt mycket om att jag vill gärna vara Gustav Skogman, som kan jag också vara Studio Cirka. Och det kanske är sprunget lite ur att när jag jobbade med jeansbutiken så var det lite så här, man var tvungen att vara jeans Gustav på fritiden också. Och liksom reppa den butiken lite grann. Alltså det blir liksom lite löjligt när man pratar om det. Men jag tror att det är den erfarenheten som också har lett till att jag vill nog separera det där. Jag vill liksom packa ihop den här och ha liksom fula kläder på fritiden om jag vill det, så att säga.
Det är ju annars en utmaning där att som enskild kreatör eller entreprenör så blir man ju väldigt förknippad med just företaget på det sättet att någonstans kunna särskilja dem och att leva två stycken, ett professionellt och ett privatliv liksom på det sättet.
Ja, men jag tänker att det har som egentligen för- och nackdelar. Jag har dividerat det länge om jag egentligen skulle byta till att heta Gustav Skog, för att det är så många som gör liksom affärer eller har kontakt med just mig, och kanske en del kanske inte ens känner till att jag heter Studio Cirka. Men jag har ändå landat i att så här, men för mig känns det bättre att ja, men det är någon slags lek också med att jag så här kan hänga upp det på. Det finns en romantisk idé att jag så här jag kan bygga upp det här luftslottet och liksom leka med det stället i någon slags framtidsvision, som kanske är lite svårare att göra med sig själv, för då blir det som direkt bara verkligheten på något sätt. Så här, ja. Och jag tycker väldigt mycket om att jag är väldigt passionerad och lite romantiskt lagd i de där bitarna, så jag tycker väldigt mycket om att ja, men, jag har de där visionerna om det där storslagna och sådär.
Berätta lite om Studio Cirka. Vad är det för typ av företag då? Det är grafisk formgivning, men vad tar du dig an för typ av uppdrag?
Ja, men det har blivit så att jag jobbar ganska mycket mot konst- och kultursektorn. Det känns som att de nosar upp mig och jag nosar upp dem. Jag är inte orädd för, alltså, eller jag stänger inte dörren för att jobba kommersiellt så, men då vill jag gärna hitta en match där det känns som att de vill ha min kompetens och jag tycker att de gör någonting, och så gör vi någonting, något bra, och så gör vi någonting bra ihop. Men jag gör allting från böcker till utställningsidentiteter. Jag kan också göra hemsidor och sådana saker. Ja, en klassisk grafisk designbyrå eller studio.
Så Gustav, du undervisar ju även inom grafisk formgivning, bland annat på utbildningarna på Konstnärligt Campus. Vill du berätta lite grann om det? Hur är det att undervisa?
Ja, men det är väl som en liten ny dörr som jag har öppnat och som jag försöker öppna ännu mer, för det är något som jag tycker är väldigt kul. Jag undervisar väl på, jag har varit inne på Designhögskolan och undervisat. Jag har också haft föreläsning på för konst och arkitektstudenter. Och jag är också på en folkhögskola i Leksand och gör jag är gästlärare där. Och egentligen precis hemkommer från en lite större kurs där som jag gjorde tillsammans med en kollega som heter Oskar Laurin. Som vi har skapat och satt ihop deras linjer, bokbinderi och design. Att göra ett samarbete ihop eftersom att de har så mycket kompetens att lära av varandra. Och ja, att det samarbetet skulle gynna dem båda. För de har också med varandra att göra senare i livet. Så det var en lyckad kurs. Ja, men jag gör som lite instick och kommer och gör lite små workshops som är egentligen ett litet hopkok av sådana saker som jag tycker är liksom viktiga och som blir kanske som en liten introduktion till grafisk form eller grafisk design. För att ibland så kan det presenteras på ett väldigt, vad ska man säga, ett sätt som kanske tenderar att stänga ut en del som skulle kunna lockas in och göra, alltså, för det kan vara lite hög ribba. Och det försöker jag liksom göra lite så här lustfyllda workshops som får folk att säga, men fan, det var lite kul med grafisk design, jag kanske ska kolla vad det här är. För att jag upplever att det är liksom lite, ja, men det är lite svårt att veta vad det är, lite liksom hög liksom ribba, för att man kanske måste bli introducerad på ett visst sätt. Och det behövs många olika typer av människor som gör design, för då får vi större, ja, men spridning på det som görs. Så att jag brinner väl lite grann för det.
Vad roligt. Hur gör man grafisk design tillgänglig då?
Ja, men det är väl just det att man tänker att man gör någonting. Man kanske inte börjar med att introducera alla regler som är så här. Egentligen inga regler, utan mer så här, kanske lite tips och tricks senare. I att så här, man har tänkt på de här grejerna, det skulle kanske kunna hjälpa dig med det här. Men att de kanske presenteras som regler. Men att man istället försöker bjuda in någon till att göra massa saker. Och sen om man får syn på att man tycker att det är roligt eller vill fortsätta, då kommer det ju naturligt vara så att man söker upp de här tipsen. Och då finns ju de där reglerna eller tipsen där för dig längre fram. Så jag försöker liksom bara undvika att bara så här rada upp massa idéer om så här får man göra, så här får man inte göra. Och skita lite i det.
Du, vad härligt det låter, tycker jag.
Ja, men det är också. Det är väldigt roligt. Ibland kan man hamna lite i konflikt i att så här, skolan också vill så här. Men vad är det egentligen du ska lära ut? Så att det är lite både och. Men de brukar ofta vara glada efteråt när de har sett så här, de har gett sig hem till en process som ledde till det här. Och så, det var, ja. Så att det är bara att man ska få chansen att göra det en gång och få den här tilliten. Då får man oftast förtroende att göra det igen och så där. Ja.
Vad gör du om 5 år?
Ja, men då tänker jag att jag är ännu mer etablerad och så jobbar jag på med lite olika projekt och kanske har fortsätter att förvalta de här kontakterna och samarbetspartnerna som jag har initierat nu och fortsätter göra spännande och intressanta projekt ihop och att jag kanske har förmånen att ska man säga var lite lugnare i längre perspektivet, att det handlar väldigt mycket om just nu i att ofta så kommer mina kunder ganska med kort framförhållningar, att de liksom nästan vill ha form direkt när de kom på det, så vill de ha det på något sätt, och att det kan vara lite svårt för mig att planera, så att förhoppningsvis så har jag liksom lite längre perspektiv i de jobben som jag jobbar med. Nej, men att jag bara får fortsätta känna lust i det jag gör. Att jag är ganska nöjd med att där jag är på rätt sätt, att jag får hålla på med det jag gör. Och att jag får träffa väldigt mycket folk och att jag får göra massa saker hela tiden. Att jag liksom får återuppfinna mig själv liksom på något sätt i varje projekt. Det är väldigt förtjust i, som att jag får typ lite som att man byter jobb lite grann varje projekt man gör. Och det tycker jag är så himla kul, för att jag tror jag har lite lätt att bli uttråkad. Så om jag får fortsätta ha en såna jobb löpande som jag känner är så här, att jag gör någonting bra såklart. För jag vill ju inte göra någonting som så här, skadar någon, utan det kanske folk har räknat ut att jag ändå bryr mig om vad jag håller på med och vilka jag samarbetar med. Och att jag kanske får fortsätta undervisa till viss i viss mån, och också kanske möjliggöra med det här tryckeriet som jag pratade om tidigare, som jag kallar för ett tryckeri, men det blir som en liten miniverkstad som folk kan få komma och arbeta i. Och som att jag bygger upp någon slags här, varierande helhet som jag liksom trivs med i min vardag. För att jag brukar tänka på att, så här, att jag ändå tycker om att gå till jobbet, och att det är en så häftig grej. Att, så här, för jag känner så himla många som inte har den relationen till jobbet. Att, så här, jag brukar bara sitta och undra mig och tänka på det. Att, så här, fan, det är ju ändå, jag tycker ju om att gå till jobbet. Alltså, ja, jag tror inte till exempel min pappa tyckte att det var så här toppen att gå och stämpla in på industrin varje gång. Men han gjorde det för att det var ett jobb, för man fick pengar för det. Och så, ja. Men jag har en annan relation till mitt jobb, och det är så värt så himla mycket. Så om jag får ha kvar det, så är jag ganska nöjd och känner lust till det jag gör. Typ.
Gustav Skog, stort tack för att du gästade Kreativa Norden.
Tack så mycket.